Årsdagen för kriget mot Ukraina kom och gick, och dagarna efter det. Och vi är nu inne på krigets andra år. Jag och många andra väntade att något skulle hända. En stor offensiv eller någon annan vändning i kriget. Men många var de som talade om att det här blir ett ställningskrig. En frusen konflikt där allt stagnerar i en jämn fasa. Vad är det nu som händer i Ukraina efter årsdagen? Och hur orkar människorna i Ukraina leva vidare? Det ska vi tala om i nyhetspodden idag. Jag heter Ami Lassila. Och med mig har jag Ilmari Käihkö, docent i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan i Stockholm och gästande forskare vid Alexanderinstitutet i Helsingfors. Välkommen Ilmari.
Tack så mycket.
Ja, årsdagen kom och gick och ingen stor offensiv inleddes. Hur ser det ut vid fronten nu?
Ja, det vet vi inte om den ryska storoffensiven faktiskt är på gång. Mm-hmm. Så här finns det två olika åsikter. Den första gruppen säger att det här är den storoffensiven som vi pratat så mycket om. Och att Ryssland saknar förmåga att göra något större. Mm-hmm. Den andra gruppen dock anser att det här är kanske en förberedelse inför en storoffensiv. Men den offensiven är inte på gång än, utan det kommer vi se när det börjar på riktigt. Det vet vi inte hur den ryska militärförmågan ser ut.
Mm. Varför har vi egentligen gått omkring och väntat på en sån här stor offensiv? Redan länge hade ju varit tal om det.
Ja, men det har varit lite kapplopp mellan Ukraina och Ryssland under hela vintern. Vem som går till offensiv först. Eftersom man måste ju gå till offensiv för att förändra situationen. Och här är det nog Ukraina som har större skäl att börja en offensiv. Men Ryssland kanske har bestämt sig att de börjar först för att förhindra den här ukrainska motoffensiven. Så att nu känns det som att Ryssland försöker ta initiativet och tvinga då Ukraina till försvar.
Mm. Ukrainska säkerhetstjänsten meddelade igår att en motoffensiv i södra Ukraina kan väntas i vår. Vad har Ukraina för resurser att planera en stor offensiv eller försvara sig mot den? Stor offensiv från Ryssland?
Och det är en nyckelfråga som vi inte riktigt kan svara på. Så en av de största frågetecknen under hela kriget har varit den ukrainska förmågan. Vi kan ana att Ukraina har vissa enheter som inte finns vid frontlinjerna just nu. Som då väntar på att få utrustning, få utbildning och sen senare på våren när vädret tillåter det att gå till en offensiv. Det är sannolikt, men givetvis försöker Ryssland nu göra allt för att förhindra det här. Samtidigt, nu just de här diskussionen om att gå till en offensiv mot södra Ukraina, det låter väl sannolikt. Det är nog det som vi har förväntat oss. Eftersom södra Ukraina är ju politiskt, ekonomiskt på många sätt viktigare än Donbass, som verkar vara fokusområdet för Ryssland. Samtidigt undrar man att om man nu börjar prata om en offensiv mot söder så förlorar man då överraskningselementet. Och det är väl det som man vill behålla i krig. Så att det återstår att se om nu den ukrainska offensiven faktiskt riktas mot en annan riktning än söder. Även om det logiskt skulle riktas mot söder.
Mm. Om vi tittar på det här kriget för ett år sedan ännu en gång och minns att det var när kriget bröt ut så var det Kiev som stod i centrum. Och då hette det att slaget om Kiev kunde bli avgörande för kriget. Vad var det som gjorde att Ryssland ändå inte lyckades ta Kiev?
Ja, det finns flera förklaringar och det bygger på felaktig underrättelse som Ryssland hade också att de betonade det här överraskningselementet. Men det krävde ju att inte ens ryska styrkorna visste vad de höll på med. Det var inte alla ryska soldater som korsade gränsen till Ukraina som visste hur operationen skulle se ut. Att de visste att de faktiskt skulle angripa Ukraina då fortsätta mot Kiev. Utan de trodde att det här var en del av en militärövning. Så de var inte beredda för det här. Sen saknade ju många enheter. De saknade bränsle, de saknade ammunition. Så att de var inte förberedda för ukrainsk motstånd. Som då började på en gång. Och det var väl det här motståndet som gjorde att Ryssland misslyckades. Plus den här dåliga planeringen. Och sen till slut att Ryssland, de hade inte planerat inför ett misslyckande. De verkade ha en plan och det var att ta Kiev fort. När det misslyckades så hade de ingen plan B. Mm. Och så borde man inte kriga.
Men kan man nu tänka sig att Ryssland har lärt sig av sina misstag? Kan Ryssland ändå vara intresserat av att gå in mot Kiev en gång till?
Det är de säkert intresserade, men det är svårt att säga att de har stridskrafter, att de har resurser att göra det. Om de inte ens i dagsläget kan ta Donbass, så hur kan de då ta Kiev? Det är svårt att säga att det skulle vara möjligt. Och det var egentligen bedömningen kanske 3 veckor in i kriget. Att Ryssland kan inte vinna det här kriget rent militärt. De kan inte tvinga ta huvudstaden och ockupera hela Ukraina. Det är lika sannolikt än att Ukraina kan vinna Ryssland militärt. Det vill säga ta Moskva och tvinga Putin från makten. Det är väl ingen som kan vinna det här kriget på rent militärt helt enkelt.
Men vi funderar lite mer kring den här krigsstrategin. Nu skickar ju flera europeiska länder de här Leopard-stridsvagnarna till Ukraina. Och nästa steg sägs vara stridsflyg. Och som då USAs president Joe Biden nu på veckoslutet sa att Ukraina inte behöver F-16 stridsflyg just nu. Men vilken betydelse skulle de här stridsflygen ha?
De skulle nog ha en stor betydelse. Jag tror att här är det nog den här faran för eskalering av kriget som Biden egentligen menar. Alltså Ukraina givetvis behöver stridsflyg. De hade velat ha stridsflyg redan ett år sedan. Men sen nu i ett år har vi pratat om det här. Men sen säger Biden fortfarande att Ukraina kommer inte få dem. I verkligheten, om det här kriget blir långvarigt, så blir det nästan oundvikligt att före eller senare Ukraina får även de här redskapen. Mm. Och det beror helt enkelt på att deras nuvarande rysk-sovjettillverkade stridsflyg, de slits ut, de förstörs. Vi kan inte producera ammunition till dem, vi kan inte riktigt producera reservdelar till dem. Och vi givetvis producerar inte sådana stridsflyg. Så att det här går inte riktigt ihop, utan i slutändan måste vi nog ersätta samtliga vapensystem som Ukraina har från Sovjettiden och som är tillverkade i Ryssland med västerländskt krigsmateriel. Annars kommer väl Ryssland vinna.
Det brittiska försvarsministeriet skriver i sin senaste analys att Ryssland ändå förmodligen har slutat sträva efter att ta över nya områden i Ukraina. Och att Ryssland har bytt strategi efter att man då tänkte att man tar hela landet och avsätter regeringen. Men nu har man då inte möjlighet eller styrkor att ta över Ukraina. Istället försöker man nöta ner det militära motståndet och trötta ut Ukraina. Det här då enligt brittiska försvarsministeriets analys. Vad tror du om den analysen?
Ja, det var väl en strategi som delvis lyckades efter 2015. Så att när kriget bara fortsatt så glömde vi i väst och andra och omvärlden Ukraina-kriget. Så det är väl det som Ryssland nu kanske försöker. Samtidigt är det väl lite svårt att tycka att Ryssland inte försöker ockupera mer territorium. Mm. De har ju annexerat 5 områden i Ukraina, varav 4 de inte kontrollerar i dagsläget. Mm. Så det är svårt att säga att de inte försöker ta minst de här 4. Eller minst Donbass som är någon slags minimikravet för minimimålet för Ryssland. Så att just nu kanske är det utnötning som gäller. Men utnötning, det är ju en dum strategi. Det är väl inget slutmål i sig, utan det måste väl leda till något politiskt. Och det där politiska är nog att ta minst Donbass. Kanske ta de här 4 områdena, Zaporizjzja och Cherson också. Och sen kanske börja förhandla. Men då vill väl Ryssland bara förhandla med minimikravet att de behåller allt som de har hittills ockuperat. Och det är väl oacceptabelt för Ukraina av förståeliga skäl.
Mm. Väldigt mycket hade handlat om stridsmoral och om den bristande ryska moralen, åtminstone då i början av kriget. Och det sades till om att det kunde bli avgörande för kriget. Är det fortfarande så? Hur står det till med den där ryska stridsmoralen?
Ja, det är också en bra fråga, och det som kanske överraskat många är att trots alla de här rapporterna om bristande krigsmoral på den ryska sidan, så har vi inte egentligen sett stora konsekvenser av det. Ryska soldater, de strider fortfarande, även om vi vet att det finns problem. Samtidigt har vi också fått minst anekdotiskt bevis på att krigsmoralen kan ju brista även på den ukrainska sidan. Ukrainare, de har också börjat mobilisera folk på gator på samma sätt som vi hört man gör i Ryssland. Mm. Vi har också hört att det inte är alla ukrainare som vill börja strida, utan de försöker undvika de här rekryterarna. Det finns på samma sätt som i Ryssland, det finns telegramgrupper där folk varnar varandra. Nu har jag sett soldater på det här torget, så gå inte dit. Och det finns väl lagar som nu ger hårdare straff i Ukraina för olydnad och för allt sånt om man inte nu lyder order. Så att de kan väl tolkas som bevis på att det finns sådana problem även på den ukrainska sidan. Men givetvis, den stora skillnaden är nog att på den ukrainska sidan vet man varför man slåss, varför det här är viktigt. Jag är inte övertygad att alla gör det på den ryska sidan.
Mm. Man undrar ju hur ukrainarna egentligen orkar trots då att de har en högre krigsmoral. Det börjar höras röster som frågar att hur många ukrainare måste ännu dö innan kriget tar slut? Du har bekanta inne i Ukraina som du har varit i kontakt med under kriget. Hur orkar de? Vad säger de?
Ja, men det enkla svaret som de ger är att vad har de för alternativ? Om alternativet är att leva under rysk styre som nu redan lett till krigsbrott, till våldtäkt, till mord. Det är inget bra alternativ. Så på sätt och vis på den ukrainska sidan är det väl helt enkelt enklare att fortsätta kriga. Det är ett bättre alternativ än att acceptera det här ryska styret som innebär hemskheter. Så att man slåss ju för sin existens, man slåss för demokrati, för sin frihet helt enkelt. Jag känner till ukrainare som har blivit sårade i kriget, allvarligt sårade. Och det som de väntar på är att de kan åka till fronten igen. Och för mig är det väl, det om något är ju bevis på en hög krigsmoral. Om de redan blivit allvarligt skadade är det sannolikt att de inte kommer leva tillbaka. Men ändå är de beredda att åka tillbaka så fort som de kan.
Ryssland måste förlora kriget för att man inte ska gå vidare med nästa forna sovjetområde. Det här man hört sägas på sista tiden. Och bland annat Moldavien har börjat bli allt mer trängt. Moldaviens president Maja Sandu har sagt att hon är orolig för att Ryssland planerar en statskupp i landet. Och också Polens tidigare president Aleksander Kwasniewski sa i lördags att Rysslands aggression måste stoppas. Annars är inte bara Moldavien utan hela Europas framtid på spel, sa han. Hur verklig är den här rädslan att Putin, ifall Ryssland vinner nu i Ukraina, vad det nu sen kan vara frågan om som de kan kalla en vinst, att han är färdig att gå vidare?
Det är svårt att se hur Ryssland kan faktiskt vinna i Ukraina. Men det betyder givetvis att de förlorar i Ukraina heller. Och vinst är ju något, det är i slutändan en narrativ. Det är något som vi beskriver efter vi har accepterat att krig är slut. Men det finns den här oron att Ryssland inte nöjer sig med Ukraina, som du säger. Och den stämmer nog. Vi vet inte vad som är tillräckligt för Putin. Räcker det med de här 2 eller 4 områdena, eller 3 eller 5 områdena i Ukraina? Kanske inte. Så att här finns ett problem även för Ukraina och för oss som stödjer Ukraina. Att hur vet vi, även om Ukraina skulle börja förhandla om fred, att Putin faktiskt är seriös? Att han håller sitt ord, som han inte gjort hittills. Mm. Sen finns det även ett större problem, och det är att om nu Ryssland kan bryta mot den här normen om territoriell suveränitet, vilka signaler skickar det här till resten av världen, och inte minst till Kina, som visst pratar om suveränitet, men till exempel inte det här fredsplanen som de presenterade förra veckan, att de inte kräver att Ryssland drar tillbaka sina styrkor. Så att samtidigt säger man att territoriell suveränitet är viktigt, men samtidigt fördömer de inte Ryssland som har brutit mot den här normen. Skulle det här till exempel uppmuntra Kina att agera mot Taiwan? Så att det finns den här större internationella oron också om de konsekvenserna. Och det här skulle kunna sätta en prejudikat som då andra länder, andra diktatorer då följer. Så att det finns mycket mer än bara Ukraina i spel. I Moldavien men även mot Taiwan och andra länder.
Mm. Den här fredsplanen som Kina presenterar, vad ska vi tänka om den?
Min spontana tanke var att nu försöker Kina betona sin ledarskap i den globala södern. Vi ska inte glömma att det är många andra länder som inte riktigt bryr sig om Ukraina så himla mycket. För dem är det väl nästan samma vad som sker i Ukraina. Så länge som störningar till global handel och inte minst globala matvaror, att de försvinner. Så att de betonar väl andra saker än vi. Och det är väl den här publiken som Kina mest pratar med här, inte med oss, kanske inte med Ukraina. Dock är det också intressant att Ukraina har också upptäckt en möjlighet här. Att Ukraina har ju haft en relativt bra relation med Kina före kriget. Och nu har ju ukrainska myndigheterna direkt sagt att de vill också prata med Kina. För så på sätt och vis har ju Kina rätt mycket makt i världen. Men det finns även möjligheter för Ukraina här. Samtidigt måste Ukraina på samma sätt som vi vara oroliga om att Kina nu börjar stödja Ryssland. Och det skulle väl ändra den här maktdynamiken i kriget rätt kraftigt. Eller skulle kunna ändra det. Och det var nog därför USA varnade Kina på en gång att ta inte det här beslutet. Det kommer bli allvarliga konsekvenser.
Mm. Finns det alls några tecken på att kriget skulle kunna ta slut innan det andra krigsåret är till ända?
Det är möjligt, men samtidigt det är svårt att se att Ukraina kan under det här året ta tillbaka alla de här områdena som Ryssland ockuperar. Det är inte omöjligt, men den militära uppgiften är väldigt svår. Samtidigt verkar inte heller Ryssland ha förmåga att vinna det här kriget, att tvinga Ukraina att acceptera hårda fredsvillkor. Så det mest sannolika tyvärr är att det här kriget kommer att fortsätta ett tag till. Men mycket beror givetvis på oss som stödjer Ukraina och vårt stöd. Vi pratar mycket om att vi kommer stödja Ukraina tills kriget är över. Men det är inte bara det, utan vi måste också se till att Ukraina får de redskapen som de behöver för att avsluta det här kriget på ett bra sätt.
Tack Ilmari Käihkö för det här samtalet.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle. Tekniken sköttes av Jyrki Häyrinen och jag heter Ami Lassila. Fortsätt lyssna.